Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Nej, men vi får välkomna Alex Schulman till podcasten. Det här är ju, du är van med podcastformatet.
Ja, vi har ju en kommersiell podcast. Men det är kul att komma till till det här sammanhanget.
Ja, det också. Det är lite ovant kanske. Det kommer ju inte, alltså den här podden kommer ju inte lusas ner av kommersiella budskap.
Nej.
Vi älskar ju ljudmediet egentligen. Det är väl därför vi bestämde för några år sedan då.
Det fria ordet.
Ja, jag kommer inte ihåg vem av oss som sa, Jakob, om det var du eller jag, men att det roliga med ljudmediet är att det ska, alltså budskapen är, det är trist om kommersiella budskap smutsar ner det fria ordet.
Hur länge har ni förbjudit annonsörer nu?
Det är inget muntligt förbud, utan det är mer
att vi tänker ibland att det var fan håller, eller liksom, alltså vi tar emot dem om det, att annonsörer absolut tvingas in, så kan vi tänka oss.
Ja,
men
ni jagar inte aktivt.
Nej, det är väl det som skiljer oss mot andra aktörer i branschen, att vi är mer
restriktiva.
Ja, där tror jag Jakob sa något, att det, så att det kan vara på, om du har frågor liksom hur det funkar i en sån här lite mer ren. Så är det bara
ja, men jag tycker det är otroligt fascinerande.
Ja.
Ni står ju fria då.
Säg vad vill. Vad vill. Hugger åt alla håll.
Ja, kul.
Senast pratade vi om Bianca Ingrosso.
Ja.
Hon fick på nöt.
Det fan, vad skönt.
Där någon ställer ner skåpet.
Ja, jävla skönt. Ah, okej, okay, då drar vi igång.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Alex Schulman bryter bojkotten av podcasten och gästar oss igen.
Kalle har ju också en tatuering på magen med en pil mot penis där det står it's not gonna suck itself. Han har det.
Det tar du inte med i boken.
Nej, det här får jag ta avstånd ifrån.
Jakob går hårt åt Expressen-recensenten.
Jag skrev ner hans recension, men jag skrev under med olika familjen Bengtsson i Kramfors.
Men hur kunde du vara så dum? Är du allvarlig med det här?
Och Messiah berättar historier om när karaktärer tagit över livet.
Vad hemskt. Jag känner lite där.
Kan vi spela en låt eller någonting?
Så,
vi
gör så. Jag vill komma tillbaka efter att jag försöker prata om det.
Det är fredag, det är Freak Show. Jag heter Messiah Hallberg, där borta sitter han som vanligt. Eller det är faktiskt första gången vi poddar i samma studio sedan i mars.
Ja, korrekt.
Jakob Ökvist.
Jag sitter lite på fortfarande lite coronaavstånd, ja. Men jag är i samma rum som dig.
Jag förstod,
är unikt.
Jag förstod aldrig varför vi inte kunde, alltså det var det som var så absurd tyckte jag. Det var därför jag ställde då styrelserna på Bauer Media till svars till slut. Jag satte ner foten, jag sa att vi måste ju kunna, alltså om vi kan gå ut och äta middag tillsammans, borde vi också kunna podda med 3 meters avstånd.
Jag såg att du mejlade till cheferna för Bauer Media,
ja.
23:33 lördag kväll.
Ja, jag var inte berusad, men jag var på gång. Jag gick hemma och muttrade att det inte var görbart att spela in en podcast i olika studios längre.
Det är ändå mörkt att du tar några groggar och
ja,
sen...
Ja, jag vet.
Ja.
Ja. Men det funkar ju.
Ja, nu sitter jag här.
Ja. Och där är han igen, Alex Schulman, hej!
Hej!
Hej.
Gud, vad kul att ses.
Ja, det var länge sedan jag såg det.
Ja, jag hörde nu att man kunde komma tillbaka.
Ja.
Du varskådde mig om det, och då är jag här. Det började med att jag... när jag kom in här i Bauer Media, och då blev jag stoppad i receptionen.
Ja.
Och då sa jag skulle skriva på ett papper om att jag skulle lova att jag inte hade varit utomlands de senaste 14 dagarna.
Nej då.
Men det hade jag. Italien.
Nej.
Jo.
Ja.
Du skrev på heder och samvete utan att liksom darra på manschetten.
Nej.
Japp, vad är det för papper? Två veckor, inga problem.
Inga problem, det var ju långt före det. Men jag var nere i Amalfi och sen åkte jag över till Capri och så var jag i Neapel. Den här smitthärden ju, där du vaknade igen bara för några veckor sedan.
Mm.
Så där har jag varit.
Mm. Där har du doppat tårna.
Ja. Så det var kul.
Ja, kul verkligen.
Och att de gick på det.
Ja, vilken blåsning.
Fast man måste ju lita på folk.
Och kunde inte fatta vad som hände. Så jävla kul alltså.
Ja, jävla
kul. Fy fan att de gick på det.
Vad du håller på?
Ja. Du har förbjudit ditt superspridaren alltså. Det är...
Otroligt. Otroligt. Ja, vilken start på...
Jag kommer tillbaka till Sverige då.
Ja, det är kul att vara tillbaka.
Ja. Bra. Jag har ju precis läst din senaste bok, Alex Schulman, Överlevarna.
Mm.
Mycket bra. Mycket bra.
Ja, tack. Jag hörde faktiskt dig i din podd. Ja. I den här podden, när du pratade om den. Det var jättegulligt av dig.
Ja, och Kristina, min tjej, läste den precis efter. Och jag tror inte hon har läst så mycket av det tidigare, men den här satt hon och grät sig igenom.
Nej.
Jo, hon har markerat massa, hon gick lite till överdrift kan jag tycka, hon har markerat massa rader här som jag tyckte var extra fina.
Men får se vad kan du läsa någonting?
Nej, men det här är olika under...
Ja, jag ser. Och hjärtan och
grejer. Nej, det är ju jävla... alltså jag har aldrig sett en bok som har blivit så...
så tummad.
Men det är väldigt bra. Väldigt bra. Och vi pratade ju lite, jag läste ut den och så skickade jag till dig. Och jag nådde dig då i de där dagarna när du har gett ut boken, men innan recensionerna. För det är väl så när man släpper en bok, att man sätter någon slags recensionsdatum.
Ja, men jag har aldrig varit med om det förut. Men nu var det i alla fall så att den 4 september så skulle boken komma ut. Och sen så skulle den recenseras den 19 september. Så det var liksom ett jävla ingenmans tillstånd av att liksom, den var inte recenserad, men den var ute. Och det var inget härligt. Precis, vi mässade där. Men det är aldrig kul att släppa en bok när folk ska liksom bedöma den. Man vill ju, och jag har också märkt det nu med de här recensionerna, att liksom, jag hatar dem allihopa egentligen.
Oavsett vad det står i då?
Nej, men för de är slängiga. Jag tycker det är så här, de tar inte på allvar. Jag har lagt ner 2 år för den här boken. Då kan de väl lägga ner lite, alltså en kvart extra på en jävla recension. Alltså jag har inte fått dåliga recensioner, inte alls. Jag har nästan bara fått bra recensioner, men jag tycker att de är slängigt skrivna.
Och då ska man ändå komma ihåg att konstformen som jag och Jakob sysslar med, men där finns ju inte en reporter i Sverige som ens alltså bryr sig om och googlar artisten innan. Så att jag tänker att ändå författare tas på ett större allvar, men jag förstår vad du menar.
Men vad då? Du tycker att man borde ta ett stå upp underhållningen på större allvar?
I Sverige, alltså så som den ses, så som den recenseras i Storbritannien eller USA.
Men vadå, ni har ju Jens Petersson och...
Ja, fast de har ju inte sett någonting. Det finns ju ingen Jan-Olof Andersson sitter ju halvsover på rad 3. Alltså att det finns ju, de analyserar inte. Till exempel som när de recenserar din bok så säger de, ja, den påminner lite om eller den
Harry Martinsson.
Ja, det finns en skugga av i ståuppvärlden. Så är det ju väldigt, det här skämtet var kul när han kallade en dvärg för prostituerad, var roligt. Mm. Däremot tyckte jag inte om det kvinnofientliga materialet.
Sista halvtimmen.
3 pluppar.
Har du suttit på, eller har du stått på scenen så har du sett i folkhavet en recensent?
Ja, verkligen.
För jag tänker, är det som när man är på, alltså man är kock på någon stor restaurang och så förstår man att det där är Guide Michelin-gubben.
Ja, men verkligen.
Spelar man för honom då eller för henne?
Nej, men det finns ju, jag vet inte om det var Schiffert eller någon som sa att det finns ju vissa så här nyckelord som du kan slänga in i en stand-up-show som får en kulturskribent att haja till. Alltså att man plötsligt säger så här, det var ett tag så var det väldigt gångbart att säga så här, men vad fan, flyktingar, vi alla har varit flyktingar en gång. Och så ser man att han hajar till.
Jens Pettersson tar fram pennan.
Ja, att det här var ju lite mer än bara en vanlig pubunderhållning. Det här finns en eftertanke i det här.
Men har vi alla varit flyktingar någon gång?
Ja, det har vi väl någon gång. Någon gång har vi vandrat, alla har varit invandrare någon gång. Du kommer väl ihåg när vi gick över steppen för att ta oss hit?
Inlandsisen,
ja,
och så vidare.
Ja.
Får jag bara slänga upp ett varningens finger. Ja. Stockholm Live blev ju ordentligt åtgånget av Anders Björkman i Expressen.
Mm.
Han sågade ju programmet, det var ju ett hedersmord.
Aha.
Rejält så. Då ska jag bara, så att ni inte gör samma misstag som jag satte mig och privat författade olika... Jag skrev ner hans recension, men jag skrev under med olika familjen Bengtsson i Kramfors, Jonna och Petra från Norrköping, varpå han efter 20 sådana mejl svarade, det kommer inte från Jakob Ökvist där, för det är samma mejlserver
Nej. På allvar?
Ja, nej, men jag skulle jag tänkte någon måste ju så där kan man inte alltså,
nej, du kände
jag kände att svenska folket tyckte som jag.
Ja.
Så jag satt och skrev olika då jag liksom nej, men jag tycker inte du har rätt.
Nej.
Vi tycker det här är kul. Vi skrattar gott upp i Kiruna. Men alla kommer ju från jakob@stockholmlive.se. Det var ju en
men då är men, ni men, då är ni exakt samma båt Alex och Jakob att ni stör på det här med recensenter och att ni hämnas liksom ganska allvarligt.
Ja fast jag hamnade ju ännu sämre dagar.
Exakt dagen. Lika. Ni är som två
men hur kunde du vara så dum? Är du allvarlig med det här?
Ja men det här var ju 2005. Jag Jaha. Visste inte riktigt att okay. man såg avsändare.
Okay. Jag tror det var nu nyligen.
Nej.
Okej, du, fan vad hemskt.
Så fick jag bara ett svar. Det är inte Jakob Ökvist själv som författar de här arga insändarna från svenska folket. I och med att
herregud.
Men bara så att ni inte gör nej, nej.
Men så att du blev Anders Björkman måste ha varit ganska gammal redan då. Att han kunde då tekniskt sett vara
ja, man såg ju, oj pling Jakob Ökvist pling Jakob Ökvist, pling, men du, familjen
ja. Jaha, ja. Så du ändrade inte själva taggen utan bara
det ändrade ingenting.
Det är omöjligt. Anders Björkman kan ju missa en sån grej.
Nej, han gjorde inte det.
Nej.
Så han svarade bara, jag misstänker att det här är från en av skaparna av tv-programmet jag just sågade. Och då nej, jag bara backade.
Då stängde du av datorn.
Ja, men jag var ju skamlig.
Tre steg tillbaka.
Ja, men jag vet, hur fan såg han, det är som att vara en trollkarl och säga, jag ser hon kvinnan som du trollar bara, hon går ju där. Jag känner mig jävligt genomskinlig, ja.
Men du har ju fått bra recensioner i övrigt, får man ju verkligen säga.
Ja, absolut.
Verkligen. Mm. Känner du ibland att det kan stå i din väg att du är Alex Schulman när du skriver böcker? Alltså det finns, vi pratade lite om det i podden, när de recenserar Sigge ibland så var det ju som att de recenserar kanske lite av hans persona också.
Ja.
Som när, jag vet inte, Scarlett Johansson gör musik. Bedömer man då Scarlett Johanssons musik? Nu har jag inte hört hennes musik. Men du förstår,
säkert.
Tänker man då på Hollywoodskådisen? Aha, nu ska hon göra musik också. Alltså...
Jag vet inte fan. Men det, jag tycker det där är men det handlar ju bara om men jag märker ju att det är jag tror att om vi hade skrivit den där boken under pseudonym så hade den nog fått bättre recensioner.
Ja men det är det jag undrar om du kan.
Men jag tror att men det jämförs med hur Sigge har blivit behandlad. Det han blev utsatt för det var ju outhärdligt vidrigt tycker jag. Mm. Och fekt och en recensent eller en textkritikers uppgift är ju att se texten. Och sen så är det klart att man kan väl för en läsare skull kontextualisera. Men om en 70% av en recension handlar om det som den här personen som skrivit boken har gjort innan, då är det ju inte längre, det är inte intressant. Men, och jag har varit så himla arg på det där, men det känns som att Sigge har tagit mycket, han har tagit det på bättre sätt än jag. Även om han då har gått till vilda attacker.
Ja, bättre sätt är väl att
ta. Nej, men för att han är ändå, du vet, han har ju lagt sig på den nivån i podden. Men jag som känner honom utanför vet ju att han är ganska liksom avslappnad kring det. Men jag läste en tweet av Fredrik Backman. Han skrev att man får aldrig glömma att kritiker till 99%, de är krönikörer.
Yeah.
Alltså de vill underhålla och komma med knixigheter. De vill själva skapa, liksom skapa något läsvärt. Och det är faktiskt en jävla läxa. De är så obegåvade oftast. Och då så vill de, då tror de att, eller det är så mycket enklare, att det är så mycket roligare att såga någonting än att hylla någonting. Det är lika svårt, alltså menar, det är väldigt svårt att hylla en text och göra det på ett underhållande sätt. Eller på ett bra sätt. Det vet ju ni också.
Mm.
Det är därför man hemfaller, det gör ju ni också här och det gör ju jag och Sigge verkligen också. Till liksom elakheter eller hån eller där man driver med folk, för det är så mycket enklare. Mm. Men att berätta varför en bok är bra, det är ju faktiskt väldigt svårt. Jag var på, igår så var jag på Kulturhusets scen, hörsal nummer 3, för att prata om 100 år av ensamhet. Har ni läst den?
Jag har inte läst den för att jag irriterar mig ibland på folk som läser den.
Nej, missat helt.
Ja, men,
det är som artisten Björk, jag kan inte visa på henne heller för att jag har stört mig någon gång. Ja, men jag
stör sig på människor som gillar Björk.
Ibland, men
jag
gillar
den. Men jag hade då, jag läste den alltså när jag var tonåring och sen så började på den igen i somras eller i våras och då så, men jag orkar inte läsa den för den var så jävla, den är liksom lite jobbig. Jag läste bara några sidor men så var jag med, så blev jag intervjuad av DN och då så var jag en fråga, vad läser du nu typ? Då sa jag att jag läser den och då så skrev jag att den är skitbra för att men jag tyckte det en gång i tiden.
Yeah.
Ja, och då så fick jag ett mejl då från Kulturhuset från Ingrid Elam, en klassisk textkritiker från DN. Dekan. Bara det tycker jag är coolt. Vad dekan. Då sa hon, jag ska ha en samtal om 100 år ensamhet i höst. Skrev hon då i juni. Vill du komma? Och då tänkte jag, men det är bra. För då får jag en anledning att läsa den där boken då. För jag vill läsa om den. Jag vill själv skriva en släktroman. Och då, som ju det är. Det är väl en lång historia nu, men då sa jag ja.
Så att du har en jävla punchline.
Ja, men sen kom då den här veckan. Jag har ju lanserat boken, så jag har haft så mycket annat att hålla på och springa runt med den. Och då så fick jag då ett mejl i måndags. Nej, men det var kul på måndag. Jag bara, fuck! Jag kan inte vara på scenen. Jag har inte läst boken på 25 år.
du missade att läsa den helt.
Ja, så att jag bara, helvete. Så jag sprang till affären och köpte den.
Skummade den?
Nej, men det går inte att skumma, för den är så informationstätt. Skummar man, du vet, hoppar man över 3 rader så har man missat ett år. Det går inte att göra så. Så jag bara, sa till Amanda då, min fru, att jag måste läsa den här boken för att jag, ja. Men så tänkte jag också att men det kommer ändå bli bra för att det är andra på scen. Jag behöver inte bära det här. Och sen då så jag bara, jag kanske inte... Det var så mycket annat i helgen, och jag var på Gotland och drack en del, så det går inte att läsa när man har druckit. Och jag drack ju faktiskt både fredag, lördag och söndag.
Jaha,
ja, men det är ju tecknet på en bra helg.
Ja, det var en fantastisk helg, men jag läste ganska lite. Och så blev det då måndag, det var igår. Och då så ringde de och sa så här, för tyvärr så är det 2 som blir sjuka. Så att vi, men du... du,
vi lutar oss.
Det här kommer bli bra. Så jag bara, fuck igen. Vad fan? Då satte jag mig då och så bara, nu jävlar. Och sen så började jag läsa, och så kom jag typ 100 sidor in kanske av den här boken som är 500 sidor. Så jag bara, det här händer inte. Hur fan ska jag gå till? Och så kom jag dit igår kväll och så bara, sa Ingrid Elam, vet du vad det bästa är? Att vi har tid. en och en halv timme ska vi sitta. Jag bara, nej, men nu skojar du. Man kan inte prata om en bok. Alltså, inte som en bok som jag läst kan jag prata om en eller timme. Men absolut inte en bok som jag inte läst. Sa jag ju inte. Jag bara, nej, men det låter bra. Jag har mycket tankar kring det. Och då fick jag en sån jävla...
Vad skönt att vi inte hastar på det här.
Nej, precis. Då fick jag en sån jävla migrän i logen. Jag tänkte så här, det här...
Men hur många var det ni skulle vara på scenen?
Nej, men det är ju corona. Så det var 50 pers. Men de livestreamade det också.
Såklart.
Och det var tydligen 800 000 som kollade. Eller något sånt där. Nej, jag skojade. jag vet inte hur många det var.
Välte internet.
Ja, men det var i alla fall liksom, du vet, det var uppstyrt. Så det var, och jag fick sån huvudvärk. Så jag bara, den här huvudvärken kan jag inte... Det har aldrig hänt
mig förut. Väldigt seriösa människor som går på just den typen av...
Vet du vad det är? Jag brukar ibland gå på sådana här lite boksamtal. Jag tror jag senast var när Richard Ford var i Sverige. Och det är väldigt mycket kåta tanter ofta.
Jaha.
Alltså man ser på dem att det är groupies, fast de har bara åldrat 60 år.
Ah. Alltså, kände du av det?
Nej, men det var helt mörkt. Ja. Och, nej, men det som hände var att för att det här kanske låter som att det är fånigt. Men har ni någon gång haft sån huvudvärk att ni inte kan resa er?
Nej. Alltså
jag har inte migrän, men det där måste ha varit en migränattack.
Nej, men folk som har migrän säger att de mår ju illa och jag kan inte se ljus.
Nej, det var helt sjukt. Så jag bara, vad fan ska jag göra? Kan det vara vätskebrist? Vi hade druckit så mycket ju. Och jag tänkte att jag är inte i balans i vätskan efter det här supandet. Så att jag tänkte att det måste vara det. Ja. Så att jag började bälja med vatten då. I det där år sedan, jag drack, ja, det var mycket som gick ner. Jag tänkte, jag måste
fungen och få tillbaka
vätskebalansen. Annars kommer jag inte klara att prata om det. Så jag drack, det stod en karaff där, jag drack upp den. Och sen så drack jag upp nästan en till. Och sen gick jag ut och blev då så jävla pissnödig. Alltså du vet som det kan vara, så man bara, det här. Men jag kan inte resa mig och gå från
mitt i ett samtal.
Nej, så, för det gör man ju inte.
Nej, oftast inte.
Nej, och jag menar bara att när ni står på scen, förlåt, då är man ju ändå mitt i sitt material. Då är man så fokuserad. Så att man liksom, men här är jag ju så här, jag sitter där och det är hon som har agendan. Så att jag bara sitter och, så att jag tänker så här, jag... Vid ett tillfälle så tänkte jag att jag ska faktiskt släppa på lite.
Kiss.
Bara för att jag måste.
Ja, fast problemet är väl sen om man väl har öppnat kranarna att de är svåra att stänga igen.
Det är svårt.
Jag vet. Uh-huh. Det är svårkalibrerat. Men jag tänkte att jag skulle lägga 100 år av ensamhet i liksom över liksom mellanhjärdet så att
du kissar på boken. Vad är det för? Nej, vad tänker du om boken? Det här är vad jag.
Boken täcker den lilla liksom CD-skivan
av vätska. Ja. Exakt. Men så i alla fall så slår vi oss ner. Och sen så bara...
Men när du är sådär kristen, du tänker ju ingenting på vad samtalet handlar om.
Nej, det är
alltså
det
man är ju helt fokuserad på att inte spricka.
Verkligen. Och det första som hon säger då är... Ja du Alex, jag skulle vilja börja med tegelpannorna. Den här scenen som är nyckelscen. 180 sidor in i boken. Jag har ingen aning om vad hon pratar om. Jag bara, ja.
Såklart du börjar där.
Tegelpannorna, ja, rimlig ingång.
Ja, de faller ju en efter en. Och det är ju ett mönster, inte sant Alex?
Och lämnar över.
Jag bara, jo. Så att jag försöker lyfta samtalet liksom hela tiden till bilder. Och hon försöker hela tiden dra ner samtalet till boken. Ja, och så där håller vi på i en och en halv timme samtidigt som jag så här, vet, vrider mig liksom. Och sen så, om det är några som har fler frågor, för sen var frågestund, då tycker jag vi tackar Alex. Och när de säger, tackar Alex, då reser jag mig.
Och
linkar mot logen. Och att jag hör att applåderna börjar, då är jag redan, som du har tagit en hand på toaletten. Och sen kissar jag, alltså det var faktiskt nästan fascinerande. Jag kissade, ja men typ 3 minuter.
Det är djurisk.
Ja, för att jag hörde hur de började eftersnacka där i logen efteråt. Och de bara, det gick bra det här. Och ljudtekniken började fibbla med. Och jag bara, det tog aldrig slut. Och det var helt liksom genomskinligt så att när jag var färdig behövde jag inte spola.
Tror du att jag hade gått hela varvet runt på något sätt?
Du hade ju 2,5 liter rent vatten som bara låg i en blåsa och trycker.
Ja.
Ja, fy fan.
Nej, det var verkligen en... Ja, fy fan alltså.
Men annars mår du bra?
Annars så är det kanon.
Ja.
Men det är någonting med det här drickandet som gör att man... Alltså mycket vill ha mer.
Verkligen.
Så igår... när jag kom hem.
Det var,
hur fan ska man liksom landa efter det här, tänkte jag.
Efter den endorfinkicken.
Jag vet inte, jag är fortfarande kvar i badrummet där du urinerar. Men jag släpper den nu.
Nej, men nu är vi hemma.
Är hemma. Ja,
och barnen har gått lagt sig, Amanda också. Och jag hittar jordnötsbågar i ett skafferi. Sega, men ändå du vet, det finns något med sega jordnötsbågar. Och så öppnar jag en flaska vin. Och så sitter jag där i köksbordet ensam. Så äter jag de här jordnötsbågarna. Och så
försöker landa den här upplevelsen.
Och den flaskan går ner. Och så tänker jag, det här, jag är inte riktigt färdig.
En hel flaska går ner.
Ja, en hel flaska går ner. Ja. Och sen så
för den salta jordnötsbågarna.
Ja, och sen så öppnar jag en öl. Och då var det som min morfar alltid sa när han åt sill. Då sa han alltid, det här kräver. Och så gick han till spritskåpet och tog fram någon vodka då. Alltså det var mat som krävde saker. Ja, den här ölen, den krävde ju en liten pinne. En whiskypinne. Och så öppnade jag då den. Och så hällde jag upp ett rejält glas. Och när jag är färdig med whiskyn, då har jag halva ölen kvar. Då tar jag en liten whisky till.
För att avsluta det hela.
Ja, och sen liksom, du vet, jag minns inte hur jag hamnade i säng.
En resa.
Ja, det var otroligt.
Verkligen.
Wow.
På sidan 69 här.
I 100 år ensamhet.
Tegelpannorna.
Det här är då, sades från början, var ren fiktion. Är det så? För jag lägger märke till en person, huvudperson. 2 bröder.
Mm.
Mamma, pappa.
Mm.
Det har ju du också.
Mm. Det där, fan vad du...
Nej, jag...
Du är en van läsare, märker
jag.
Du har läst förr.
För
det där har ingen annan noterat, tror jag.
Hur
kunde du lägga det pusslet?
Hus, alltså att du parkerat ett hus. Du behöver... Eller hur? har jag knäckt eller liksom
du knäckte koden?
Ja.
Nej, men vad ska man säga, det är ju klart att det handlar om 3 bröder och vi är ju 3 bröder och hela ramhistorien är ju sann. Det var ju så att jag, alltså Jakob, du som inte har läst den, det är ju boken utspelar sig i två tidsplan kan man säga. Ett nutidsplan som äger rum under ett dygn, ett händelserikt dygn i de här tre brödernas liv. Där bröderna då, mamman har dött och de här tre bröderna rensar ut mammans lägenhet. Och så hittar de i en låda ett brev där det står "om jag dör", som de mamman har skrivit när hon var i livet. Oj. Till mina barn då. Och så öppnar de det här brevet. Och det här hände mig och mina bröder på riktigt. Det var ju en av mitt livs största, som starkaste stunder, när vi tre vuxna bröder sitter på mammas sängkant och öppnar det här kuvertet och läser liksom, du vet, som en hälsning från andra sidan.
Ja, det blir det.
Och jag lämnar aldrig det minnet kommer jag aldrig lämna. Det går inte att komma ifrån det. Och då när jag började skriva boken tänkte jag att det skulle kunna vara ramen, så att det är liksom början på historien. Men jag berättar historien baklänges, så att boken börjar med dygnets sista timme och så går det här dygnet bakåt då, fram tills då att de öppnar brevet, och då får man en hel del förklaringar. Samtidigt som jag då berättar barnens, brödernas historia från barndomen framlänges då, kronologiskt. Så de möts då, de här två tidslinjerna i bokens sista kapitel, som är det första egentligen. Förstår ni? Förstår ni vad jag menar? Ja, du förstår, för du läste ju.
Ja, precis.
Men Jakob, du ser ut som ett levande.
Nej, jag lägger det här pusslet i huvudet, men jag bara är fascinerad. Får du, gör det...
Får jag betalt? Jo,
nej,
men...
gör det ont?
Det är lite ovant för oss.
Gör det inte...
Gör
det fysiskt och psykiskt ont i dig att gå tillbaks i tiden så där ordentligt som du gör när du letar i minnen och så? Alltså hemsöker det dig på nätterna när du sover?
Jo,
när du lever?
Det gör det ju. Men den här boken har jag varit så fri. Jag vill bara säga att det är ramen. Men sen så har jag ju fyllt den med massor med ren fiktion.
Ja, ändå tre bröder och mamma, pappa och huset där.
Jo, men ändå.
Ja,
det är ändå...
Det, ja.
Men, nej, men det finns mycket som är så här. Jag menar, jag minns ju när jag var barn, då skulle vi plocka smörblommor för de ville torka dem för att lägga ovanpå en skänk där på torpet. Och då så gick vi ut, vi skulle få 5 kronor för varje smörblomsbukett. Och då gick vi ut, jag och min bror, och så kom vi tillbaka och så fick vi 5. Och sen så gick vi ut igen och mamma och pappa satt och drack vin. Och de var bravo! Ni är inte kloka, ni gjorde det.
Och,
Och så kom vi tillbaka. Men sen så till slut då, så sa mamma så här: men vänta här nu, de här buketterna blir mindre och mindre. Vet, hon anade ett fusk, att vi hade liksom, vi vill åt pengarna,
lura systemet.
Ja. Och då blev hon ju plötsligt galen då.
Det är ju lite, det är inte ett charmigt drag.
Nej, men hon var ju väldigt, väldigt speciell, mamma. Och då gick hon och la sig och ställde till liv. Och det här, så det har ju hänt. Så i boken, du har ju läst boken, du vet att den är lite förändrad. Men det finns ju saker, men alla författare gör väl det. Man använder väl saker som har hänt. Men sen så, när man skriver fiktivt kan man ju ändra på det hur som helst.
Men en detalj här som jag har fokuserat på, jag väljer noggrant nu för jag vill inte spoila någonting, i boken sidan 69. Det är första gången han ser sina bröder nakna sedan de var barn. Pierre, lillebror, är helt renrakad på penis. Det finns inte ett hårstrå någonstans.
Nej.
Jag menar, sett det i porrfilmer, men så här i verkliga livet blir hårlösheten påtaglig. Nu känns ju, ska jag inte lägga någon tanke, men är det här
Kalle?
Är det här Kalle Schulman som...
Ja, men Kalle är ju renrakad.
Ja, jag visste det.
Det är han faktiskt.
Nej, men redan när jag läste, alltså jag...
Han tycker det är någon fritt och levnadsglatt i det.
Ja, men han har ju väldigt renrakad aura, Kalle.
Ja, eller hur? Jo, men han är rakad ända upp, alltså jag är lite överallt där. Det är ju verkligen starkt att se. Men han skäms ju för det, för han, när jag bastar, då skiljer han sig alltid med en handduk.
Jaha.
Det är som att renrakningen är inte till för mig, såklart, utan det är väl till för hans tjej. Antar jag.
Fast och, brukar inte renrakade människor ofta vara ganska rättframma i sin ren...
Ja, på badhus tycker jag de står ofta med ryggen mot kaklet.
Ja, alltså,
som att jag har inget att skylla.
Nej,
men jag vet, men när man sen träffar sin storebror,
det är liksom, då blir det lite genant.
Det är så här, vad fan är det jag håller på med?
Önskar man kanske inte ens hade en penis.
Hur hamnade jag här?
Ja, vad fan? Precis, jag minns ju när jag höll på med rakerier. Det var ju mycket
rakerier. Nej, men det är inte jättesexigt snack.
Nej, men jag minns i alla fall att man väl har börjat, vet man inte när man ska sluta riktigt.
Man sätter gränsen.
Ja.
När du sätter ju dina egna gränser.
Jag vet, men ja, men jag men titta, ja, nu tar jag bort den där tussen där, men så bara vänta här nu. Ja.
Och sen osymmetriskt.
Ja, osymmetriskt, så bara, men om jag tar bort där, då kanske man ändå ska, men ändå
som någon slags trädgårdsarkitekt.
Ja. Och sen så till slut
Edward Scissorhand.
Alltså till slut så ser det ju faktiskt väldigt väldigt speciellt ut.
Ja, man ser inte klok ut till slut.
Nej.
Nej, jag menar inte att det var inte det absolut, det var inte det starkaste jag tog med mig från boken, men jag hade gjort ett hundöra här på sidan 69 bara för att jag tänkte att det här.
Han ska vi diskutera i podden.
Kalle har ju också en tatuering, det vet ni va, på magen med en pil mot penis där det står it's not gonna suck itself.
Här är ju
han har det.
Det tar du inte med i boken.
Nej, det här får jag ta avstånd ifrån. Han satt vid sidan av och skrattade åt den manskonistiska hållningen i tatueringen.
Sitta i en offentlig bastu med en sån pil, det är ju skrämmande för många. Pappa, vad står det på farbrors?
Nej, vad fan, vad jävla härligt ändå att du skrev att du kände, och du kände när du såg den pilen att det här måste,
det här måste, en bok.
Det här måste in i boken.
Det här är en bok, ja. Det här är en roman. Ja. Hej, hej! Det här är Messiah Hallberg.
Det är precis vad det är, och det här är Jakob Ökvist.
Numera samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och massa andra bra poddar.
Framförallt vår podd. Så gå in och lyssna via podplay.se eller appen Podplay.
Nej, men jag är lite fascinerad av just det här förhållandet till sig själv som en slags fiktiv karaktär, att man använder sig själv som en del i en fiktiv värld. Det har ju du gjort förr ändå, även då kanske mer att karaktären hette Alex Schulman. Jag gjorde ju också som komiker i början att jag var liksom komiker som en
persona
under eget namn som var ja, men liksom man förhöjde vissa kanske ibland tvivelaktiga element av sig själv för att få komisk effekt.
Men har du inte kvar det eller?
Nej, det tror jag inte. Jag tycker att känns det här som en komisk person?
Nej, men
På scen.
Nej,
du är tvivelaktig.
Nej. I parlamentet kanske, sådana där grejer när man, du vet, ska vara så här. Men på scen skulle jag säga, min senaste handlar ju om min stundande skilsmässa, den är ju svår att göra som persona. Jag skilde mig aldrig, men ja, det var nära. Det var nära. Ja. Ja, men ni
var det nära?
Ja, men det är alltid nära.
Men showen gick så pass bra att skilsmässan sköts fram.
Ja, precis. Ja. Nu börjar jag säga så här. Ja, det här var egentligen, men nu, ja, pengarna ska in.
Men pengarna, men showen gick ju otroligt bra. Mm. Det var ju faktiskt störande att se när man såg de här skyltarna.
Extra insatta föreställningar.
Det hatar man.
Ja, att det fortsätter ner.
Det är som
matiné. Ja,
det är vidrigt.
Jo, men alltså, det är härligt att för en gångs skull så premieras kvalitet så mycket skit som premieras i det här landet, så det är väl härligt att en gång få liksom.
Jo, men det är aldrig kul när det går för bra för kollegor, tycker
nej,
jag.
Nej, verkligen inte, fast du kan väl när du sitter där i ditt elfenbenstorn och pekar ner, kastar ner någon sponsordeal. Vi står där som sådana som fiskar med öppna munnar. Okay. Vad är ni klara med Katinka Finans? Vi tar den. Men i alla fall, du spelar ju lite själv här i en sketch som du gjorde för kanske 11 år sedan. Den var härlig, tyckte jag. Jakob Ökvist, du också med.
Jaså.
Ja, vi kan lyssna lite här.
Ja, Alex Schulman berättar vidare om sin bok. Vi hade ett exemplar här, har det försvunnit eller?
Nej, här.
Där har vi.
Ja.
Skynda att älska. Kan du berätta lite mer om boken?
Nej, men alltså det har varit en väldigt, ska man säga, svår resa. Min far dog för 5 år sedan och man kan väl säga att jag sen dess har haft svårt att liksom hantera att han inte längre finns, att han är borta, att han, alltså att jag tänker tillbaka och de här dofterna.
Det är nästan svårt för dig att berätta. Alltså,
jag känner att jag kan prata om väldigt mycket, men just det är vad hemskt. Jag känner mig inte larvig, men kan du spela en låt eller någonting, så jag vill komma tillbaka. Jag ska såklart försöka prata om det här på
tal. Vi fortsätter prata med Alex Schulman alldeles strax i Vakna med The Voice.
Ka-ching! Alltså du vet, de går ju på den här grejen varje gång. Du vet, så här, reporter står och gråter och det är så här, hela DNs kulturreaktion bara, åh, vad synd det är om Alex, åh, hans pappa
vi ska hämta
och
det
jag bara garvar hela vägen till banken.
Alex,
ja, och här kommer då punchen att det visar sig att ni filmar då under pausen.
Det var ju sändning.
På webben, va?
Ja.
Och så ser Alex förvånad ut då. Roligt!
Ja, det var ju, den där sketchen var, jag har ju fått sota för enormt, för att det var, den användes ju sen som något typ av, alltså högertrollen använde det där som ett, som om den vore sann.
Mm, jag har sett det. Kolla här vad han är girig.
Den kom tillbaks för, jag tror 1,5 år sedan, så helt plötsligt fick jag massa mail. Kan du berätta vad som hände på riktigt?
Uh-huh.
Jag tänkte, den där, det var, jag kommer inte ens ihåg att vi gjorde den, men det var 10 år sedan. Så,
uh-huh.
Så nu har någon hittat den och sagt att kolla, här visar han sitt riktiga tryck.
Ja, exakt. Så,
helt
så skriver
sjukt. Jag fick hur mycket som helst.
Ja, men jag vet. Men det är
alltså,
ju...
Nej, men det var en sketch.
Ja,
men
det är väl ganska inte... uppenbart ändå att det är en sketch. Om man har sett humor förut så tycker man... Alltså, det borde...
Jag tycker det är väldigt tydligt.
Ja.
Men där och då trodde jag... Jag tror folk där, när vi gjorde den live, trodde att det hände.
Ja, är det så?
Ja.
Men gick det ut på riktigt?
Eller, film, spelade... TVn, alltså radion gick över till låt och så fortsatte TVn.
Ja, så var det.
Och så var du som att du hörde låten och började...
Just det.
Det där jävla delen.
Ja, men så vi gjorde sketchen i realtid på riktigt.
Ja,
jag fick fram att vi gjorde det liksom efter sändning.
Nej, det här var i sändning, så jag tror knappt alla i studion visste att det skulle göras.
Fan, alltså. Vad sjukt, för att det var ju ändå bold. Jag minns att mitt förlag ringde och var, de var, vad gör du? Ja. Och jag bara, men det var ju ett skämt. Vi skojade ju. Och så bara, men det är så synd när du har byggt upp det här och du har skrivit en sån fin bok att du liksom bara att du smutsar ner dig själv så där. Men jag tyckte att det var otroligt kul, men däremot 8 år senare, när liksom, du vet inte, den här sketchen hade typ 1 miljon tittare eller någonting,
ja,
och alla
nej,
bara,
är...
alltså kommentarerna under det så här, nu fattar man, han är ett sånt jävla svin, och här är liksom det yttersta beviset på det, då har man ingen lust att göra humor längre, alltså nej. Förstår du, för att jag bara, man orkar liksom inte.
Jag tror Kalle var där och filmade för 1,000 apor samtidigt, ni gjorde någon egen...
Ja, så kanske det var, ja.
Så det var en samgrej.
Var han renrakad redan då?
Han hade en pil, absolut så. Ja. Nej, men för att det var för 1,000 apor från början. Och så sa du, det vore kul om vi gjorde den på riktigt i tv och radio samtidigt.
Ja, fy fan alltså.
Men hur länge ska man leva med en sån? Alltså, svarar du?
Men det här var bara roligt.
Nej, svara ingen. Nej, men jag får ju fortfarande skit för det.
Jo, jag förstår.
Alltså, jag får fortfarande så använder ju liksom de här högerextrema liksom, motorerna på Twitter och sådär. De använder ju det här som en garant. Så fort som jag skriver en krönika.
Ja.
Som handlar om att jag inte tycker om SD.
Ja.
Då kommer den upp, om och med. Den pumpas upp.
Det här är din motsvarighet till om Öss skriver någonting så får han en kommentar om sin svåger.
Eller
om,
ja, exakt.
Eller det här är din svåger. Ja.
Eller om Bettner skriver någonting så här. Skulle inte Sverige vara tryggt varje gång någon har mördats till exempel? Alltså att det finns en sån där grej som de kan...
Vad sa Bettner?
Bettner gjorde en video för, jag vet inte, 5 år sedan som han sa Sverige aldrig varit så tryggt. Och så hade han någon statistik att viss typ av våldsbrottslighet minskade. Och sen så fort det är ett mord och så får han den där YouTube-videon att de svarar med direkt. Så, här. Så att det är ju, så jag fattar det. Fast den här tänker jag är ändå, det andra var ju real life. Det här är ju så uppenbart en sketch. Att de,
om man inte för vissa människor
nej,
i Filipstad.
Nej, jag vet, men om man skickar den här på dig så visar man ju kanske snarare på sin egen brist på intellekt. För att den är ju väldigt rolig och den är väldigt tydlig, tänker jag. I alla fall, ja, nu klarar jag vid det här i alla fall. Jag tror inte att du mjölkar din döda far för pengar. Det ska du veta.
Jag backar dig på den.
Vem är Alex Schulman? Han skulle aldrig mjölka sin döda far för pengar, brukar jag säga. Om du kommer upp så jag...
Då står du där, ja. På barrikaderna.
Ja.
Ja, men det är gulligt av dig.
Ja, tack.
Däremot så lyfte jag fan 3 millar på den här boken.
Ja, nu det var jag förstår med högerextrem.
Nej, men det var ändå, då var det mycket pengar.
Ja, verkligen. Ja, men jag tycker jag är väldigt fascinerad av det där. Jag vet inte varför jag alltid varit det, men jag har varit det sen jag växte upp. Jag är uppvuxen i en slags wrestling-universum där folk spelar liksom förhöjda karaktärer sig själv. Jag har alltid varit väldigt kittlad. Jag växte upp och lyssnade mycket på Eminem. Han skapade ju någon slags alter ego som...
Massa karaktärer.
Ja, en massa karaktärer. Men Slim Shady och Eminem och sådär som var... ja, men det här, jag, allt det här hemska som hände, det är inte jag. Det är bara min karaktär. Men sen så stod han utanför och väntade på sin exfru med en pistol på en parkeringsplats. Så att ibland kanske de gled ihop.
Mm.
Det är också en fara ibland att karaktärer liksom överlappar varandra.
Men har inte nästan Paris Hilton tagit det här till en ny nivå? Någon
jag tänkte på det, ja.
Bytt, alltså hon har pratat med en röst som hon inte har i 10 års tid i alla offentliga sammanhang.
Ja, det är
ju någon form av rekord.
Hon gick ut en intervju här och pratade om det.
So who is the real Paris Hilton?
Well, this entire time I have been playing a character, so the world has never really truly known who I am. And the real me is actually someone who... is brilliant. And I'm not a dumb blonde. I'm just really good at pretending to be one.
Men vad är det där? Alltså egentligen, det fattar väl alla att hon har förstärkt, att hon förstärkt det här. Det är väl inte så konstigt. Alltså vad är grejen?
Redan från början.
Ja. Men jag fattar ju faktiskt inte. Alltså den här rösten här. Mm. Var den, är den så, är det så stockenad? Alltså jag
tror till och med hon har lite annorlunda dialektal, alltså uttalen är på ett annat sätt och hon pratade mycket ljusare, men i och för sig 10 år sedan.
Men är det inte ganska vanligt förekommande nu att folk går ut och säger, som vill göra upp med sitt förflut, när man säger, det där var bara en karaktär som jag spelade, det där var inte jag. Det var lite motsvarigheten som när dokusåporna började komma, så var det ofta att man pratade om att man hade blivit klippt fel, felaktigt klippt, ja. De framställde mig inte som jag var egentligen, så fast du satt ju på de där tjejerna.
De visade bara klippet när jag pissade i poolen.
Ja, inte när jag läste 100 år av ensamhet.
Men du känner nu att den här rollen som du hade, den har gjort sitt, eller?
Ja, lite. Alltså jag kunde känna att den ibland blev...
Det var en stekarroll, kan man säga.
Ja, eller? Från början var det väl en slags ny moderat liksom, i en tid när alla blev... Ja, men när Arbetarpartiet var moderater plötsligt, så tyckte jag att det var kul att ta det ännu mer. Mm. Och folk gick ut.
Du tyckte Schlingmann tog fel väg.
Ja, men jag tyckte liksom att och hela, när SD började komma, så var alla så här så förfärade. Åh gud, hur kan någon vara rasist, sa ju folk på Östermalm. Och så tänkte man att ja, fast vi träffar ju bara våra städerskor liksom, att det finns ju ändå en, det finns ju en, man kan förstå att det var en dikotomi liksom i landet, att det var väldigt splittat, och då var det kul att gå ännu mer till höger, alltså driva med visst högerfolk från höger. Mm. Så det var liksom. Men sen kan jag känna att den kunde stå i vägen ibland för saker. Till exempel är det svårt att prata om sin riktiga relation om man ska vara någon slags högertroll. Och att det ibland blev också alltså som en egogrej, att folk kunde säga så här, ah, men det där är ju inte, han gör ju något annat. Alltså det där är bara, han gör bara en karaktär liksom. Han är som Sean Banan eller någonting.
Men du var aldrig, du var aldrig en karaktär. Du var alltid Messiah.
Jo, jag var ju åsikterna.
Nej, jag menar så att det var inte så att nu ska du göra...
Du hette aldrig det så här Carl Philip.
Nej.
Du var Messiah Hallberg.
Nej, precis. Det var viktigt för
det
mig.
Det är ju...
Ja, men det var det som
var
viktigt.
Det är därför det blir blörigt.
Jag vet, men det var det som var viktigt för det. Jag är uppvuxen då i ett wrestlinguniversum där det var... Där det absolut finaste man kunde göra var att folk kunde tänka så här, ja, allt det här är fake, men det där var på riktigt. Och så vill jag att det skulle vara...
Jag är uppvuxen i ett wrestlinguniversum.
Ja, men jag är uppvuxen i en värld där man... Där liksom, där magikerna... var besatta av att försöka lura publik. Alla går in på en trollshow och tänker, fan, jag fattar ju att det här är bluff, men vad fan är det som pågår här? Det vill jag åt liksom, den här jag gjorde alla intervjuer i karaktär och så där. Jag tyckte att det var kul. Tills min fru tyckte att det var obehagligt på skolor och
på
sånt
riktigt.
Där. Ja, men när folk kom och sa, hur kan du ihop med det där aset? Han kissar ju på hemlösa, har du inte hört det? Och min fru bara, nej, det har jag faktiskt inte.
Det gör han bara när han får betalt.
Men har så också intervjuer, så var det okej, fan vad spännande.
Ja, jag tyckte det var kul. Vi hade ju någon slags svensk Paris Hilton också. Hanna Widerstedt, kommer ni ihåg hon? Som är Big Brother och
ja, dejtade Jockeyboy.
Hon dejtade Jockeyboy och spelade in lite filmer och var lite tokig. Sen gick hon ju
gränslös.
Ut och, ja, hon var gränslös. Hon var med Big Brother och sen gick hon ut och sa att det var bara ett konstprojekt allting.
Kan vi börja från början? Du kom in i Big Brother-huset och sen så blev du... Och vad hände då? Eller du gick in i en roll när du gick in i huset?
Ja, när jag var 21 år, jag var ju liksom väldigt revolterande och jag ska spela idiot på TV för det är det som folk tittar på och så ska det inte vara. Jag var väldigt liksom arg på allt och alla och jag ville bevisa att jag är en sån mäktig person, jag är så intelligent och jag ska in och trolla på Big Brother.
Ja, så du gick in som någon annan än dig själv? Du gick
precis,
in i en roll liksom.
Jag gick in som en provocerande idiot liksom. Mm. Och det kan man ju ha sina åsikter om, men just det skedet kändes det jättebra.
Allt var ett konstprojekt, det var bara bluff. Mm. Men sen hade hon tydligen kommit ut nu i år och sa att de senaste 7 åren har jag levt som prostituerad i Berlin. Så att det var ju, återigen, gled ihop karaktären med...
konstverket.
Ja, precis.
Men det där är ju, det är ju risken.
Ja.
Jag, precis, jag är ju också så... Jag, min karaktär då, när jag började blogga, det var ju att jag var... alltså en person som hade enormt höga tankar om sig själv. Och som tyckte om sig själv att han var liksom universums nav på något sätt.
Och fan, det där skulle jag aldrig kunna.
Blev då kränkt hela tiden. Gick runt i livet kränkt. Därför att han kom inte in före kön på Sturkompaniet. Eller han fick inte en gratis kaffe på det där kaféet och sådär. Och den kränktheten, den är ju... Den finns ju ändå någonstans inne i mig. Sen så valde jag bara att bejaka den och förstå den. Men jag har ju märkt att det är så många som ju fortfarande går runt och säger att jag är lättkränkt. Och jag förebrår ingen för det, för att jag märker själv att jag väljer de historierna också ofta i podcasten fortfarande. Alltså jag berättar om Christer Henriksson, då är jag ju också en, liksom en person som blir överkörd och berättar om det och sådär. Alltså jag märker att jag fortfarande har kvar det där, att jag tycker om att förstärka den sidan hos mig. När den i själva verket den kanske är en smula större än hos andra, eller ligger lite över medel, men jag skulle inte säga att det är liksom ett liksom riktigt stort karaktärsdrag i mig egentligen. Men det blir ju så när man, för att jag märker att det liksom narrativt så blir det ju spännande med en person som ju berättar om han kommer in i ett rum med ambitioner eller med, liksom, med en idé om vad som ska hända, och sen så händer det någonting helt annat där han blir bortgjord. Det är ju bjussigt att berätta en sån historia. Mm. Men ju fler gånger som jag gör det, desto liksom starkare blir den här cementeringen av att det är jag.
Mm.
Till slut så kanske det blir jag.
Ja, det är ju det där man kan känna ibland. Man vet till slut inte riktigt var det ena slutar och det andra tar vid.
Nej.
Och även man kan sitta i intervjuer eller arbetssituationer eller sådär möten och säga, vem är det som kommer göra den här rollen nu? Ja, det är jag. Ja, precis. Och då kommer jag vara den här stekan då. Nej, det är inte jag.
Nej.
Nej, men jo, vi ser här, det är du. Ja, precis. Så du bor inte där. Jo, där bor jag. Men du, alltså att det blir så där man bollas fram och tillbaka. Men det är också det är väl det som är, du jobbar ju också med humor, och då är det, måste man ju förstärka grejer. Så annars blir det ju, vad fan, annars kan man ju sitta och titta på Lotta på Liseberg eller de här Digilo-artisterna, och de är ju jätteduktiga på det de gör, men det är ju inte så att jag skulle vilja sitta och höra en timme med dem ur deras liv. Alltså,
nej.
Med all respekt för alla de här skickliga människorna.
Du måste lägga in en brasklapp.
Ja, jag har börjat göra det mer och mer.
men jag minns när jag var på väg att äta lunch på Rish, och så gick jag förbi ett skyltfönster med sån här stark spegling, och jag kände att jag hade, ja, men jag ville liksom kolla mitt lux.
Hur det ser ut?
Ja. Ja. Så jag satt och ställde mig och speglade mig i det där skyltfönstret. Som fixade sig frippan eller vad jag var på. Och så stod jag ganska nära, för jag ville komma nära mig själv. Och när jag kom nära fönstret, så såg jag att det stod en person precis på andra sidan glaset och tittade på mig när jag stod och spelade mig. Mm. Och det var ju otroligt starkt, såklart. Alltså, jag kände mig bortgjord.
Det känns skamligt.
Ja, det är klart. Ja, och sen så gick jag ner. Jag bara, fy, vad hemskt. Och så gick jag ner och så tänkte jag så här, ja, men det här är en rolig 1,5 minut att berätta för vilka det nu var jag skulle äta lunch med. Men så tänkte jag så här, nej, det gynnar inte mig att berätta det. Det är inte, jag ska inte hålla på så här.
Du bara censurera dig. Det har hänt.
Ja, det har hänt, men vad fan ska jag hålla på? Alltså, jag
bara, ska vältra med det.
Ja. Men återigen så är det så här, det är så typiskt mig på något sätt. Att jag ska berätta en sån historia. Så jag avstod. Det var första steget i liksom att bli av med det här.
Är det för att du då har blivit trött på den historia som du har valt att berätta om
det? Ja, det är så förväntat, tycker jag. Det är inte intressant. Man måste ändå byta. Man måste gå vidare, tycker jag. Du kan inte gå runt och vara stekare längre. Och jag kan inte gå runt och vara kränkt. Det gynnar varken dig eller mig, tror jag. Alltså, nu är det som att man pratar strategiskt om hur man ska framställa sig själv. Men jag bara menar, det är också så här, vem är man inför vänner och sådär? Mm. Alltså, jag pratar inte om den offentliga bilden, utan jag menar bara, vem ska man vara, liksom?
Nej, men det är väl bra att du jobbar med det, tror jag. Mm. Det är alltid intressant. Jag bara snabbt, jag tänkte dra några, eftersom jag är så förtjust i det, så tänkte jag dra några snabba exempel på mina favorit fiktionella karaktärer som också är baserade i den verkliga världen.
Ja, spännande.
Ja. Knausgård, såklart, som är någon slags, jag försökte skriva, när min pappa dog försökte jag skriva en bok som Knausgård, alltså jag berättade allting i detalj vad som hade hänt månaden från han dog till hans begravning.
Mm.
Men sen kom jag på, vad konstigt, min bok blir så jävla icke-spännande. Alltså inte bara,
det hände för lite på riktigt.
Ja, alltså inte bara då såklart att Knausgård givetvis är en överlägsen författare, men också att det var tråkigt mycket. Jag satt och åt äppelpaj på fältöversten och sådär. Så att det var, jag förstod ju sen efterhand när jag läste på Knausgård att han var ju inne och pillade i sitt eget autentiska narrativ.
Alltså, vadå menar du?
Han skrev ju inte ner. Han har ju kommit ut och sagt att vissa måltider minns jag inte, och Jag minns inte exakt om det var så här, men det passade historien bättre.
Ja, ja, okay,
sådär. Mm. Alltså en klassisk konstnärlig adoption. Ulf Lundell, väldigt förtjust i honom. Han började ju lite lätt med Jack och Vinter i paradiset, de där böckerna som var liksom lite förtäckta versioner av hans eget liv.
Mm.
Men sen gav han upp det där, och de sista åren har det ju bara varit rena dagböcker egentligen.
Mm.
Men det kan jag uppskatta det ändå. Min dröm är att folk sitter och bara läser mina dagböcker och lägger pannan i djupa väck.
Att det blir två sidor i Expressen Nöje.
Ja, apple pie, säger han. Apple pie. Ja. Ja.
Vad betyder det?
Sen är jag väldigt förtjust i Matt LeBlanc, du vet, Joey Tribbiani, Vänner.
Just det.
Hans serie då, inte den Joey som kom efter att Vänner lade ner, den var ju usel. Däremot var han med en serie som heter Episodes från 2011 till 2017. Han spelade Matt LeBlanc. Han spelade alltså en avdankad skådis som var... Han spelade
sitt eget varumärke.
Ja, en gammal vännerskådis som du fruktar. Har du sett den?
Nej. Men jag har ju noll koll på Vänner-universumet. Jag har liksom helt missat den.
Jag har inte sett den. Jag har inte ens hört den där.
Nej, bra. Bret Easton Ellis bok Lunar Park från 2005. Den skrev jag till dig att den påminner om din bok lite grann.
Mm. Jag skrev då ner den på en lista som jag skulle läsa den.
Ja.
Men sen har jag mest läst 100 år av ensamhet, så att jag inte har haft tid.
Nej, men det är Bret Easton Ellis bästa bok. Den handlar då också om att han är en karaktär som heter Bret Easton Ellis. Han spelar sig själv. Han är framgångsrik. Han har skrivit American Psycho. Och sen blir det som en slags skräckroman. Men han är hela tiden sig själv. Och han gör upp då mycket med myten om sig själv. Vissa förskjutningar i sanningen. Till exempel så skriver han att han gick på ett annat college än han egentligen gjorde. Och så där. Men i slutändan... Då det bästa han någonsin har skrivit, sista kapitlet, så är det en uppgörelse då, som hela boken handlar om, en uppgörelse med sin riktiga far, som han var frånvarande eller inte tillräckligt älskande.
Mm.
Så att den är
inte fara. Jag tänker, Jan Guillou har väl alltid fått liksom frågan om ondskan är 100% hans tid på den här internatskolan.
Mm.
Och han, ja, det är allt som har hänt, men så finns det också saker som inte har hänt. Det fanns ingen simbassäng som han beskriver i detalj.
Nej.
Och då börjar ju då, om man hittar en lucka, så börjar väl såklart folk, har han hittat på hela skit?
Men om man gör det själv då, om man gör det medvetet själv, så tror jag att man kanske förekommer det.
Ja, exakt.
Alltså att men jag fattar inte det där. Han har ju till och med bytt namn på de här karaktärerna.
Ja, ja, absolut.
Alltså, hur fan kan man liksom... reagera på att en person som skriver en roman inte är helt sanningsenlig. Han har inte påstått det heller.
Nej, det är inget reportage.
Nej, jag menar det. Det är så jävla knäppt. Jag fattar ingenting. Det är som att någon skulle nu säga om min bok, men det här har inte hänt. Nej, det är klart att det inte har hänt. De här böckerna, den boken handlar om Benjamin och Pierre och Nils. Inte om Kalle, Alex och Niklas.
Nej, alltså det är liksom, förutom
jo, det här med bilen, huset och penisen. Ja, just det. Mm.
Vissa detaljer då.
Ja, men vissa detaljer.
Ja, ja. Vi fortsätter på min lista. Ni är med, va?
Jag är med.
Men det är en obegriplig listan. Jag fattar inte vad han gör. Vad är vi lyssnar på? En lista över...
En lista topp på saker, kulturella fenomen. Där...
Vänta, får jag bara stoppa här? Nu blinkar det till. Oerhört spektakulär telefon.
Ja.
Du har alltså Nokia 3310.
Ja.
Ja.
Kan jag och Penny komma förbi idag med jultidningar? Skriver Kalle.
Har du med dig i pilen?
Men han har ju den är ju alltid där.
Tar du med pilen? Frågetecken. Tatueringen.
Jättekonstigt svar.
Varför det?
Alltså, tar du med dig?
Ta med pilen som pekar mot pelvis.
Okay. Ta med pilen, skriver jag.
Ja.
Ta med pilen? Frågetecken.
Ja.
Utropstecken.
Ja, nu blev det frågetecken.
Ja.
Får vi se vad ni hör att du...
Det är en gammal telefon som sen slår ut hela. Okej, okay, listan fortsätter.
Ja, men gud, orkar inte mer.
Jag satt ju och lyssnade på hela din utläggning om hur du drack juice en hel kväll.
Det var vatten.
Jag ska skruva ner lite.
Jag ska
skruva ner lite på den här självupptagna personen. Här är en story. Ska du prata också? Stänger jag på fan. Hur tycker du det går egentligen med din?
Nu får han bara pilen, frågat igen.
Ja, då säger du. Du vet.
Du vet pil. Vilken pil jag menar.
Du vet mycket väl vilken pil det handlar om. Louis C.K. Har du sett den någon gång? Louis, hans serie.
Mm, klart.
Mm, mycket bra. Säsong 2, episod 7, kom 2011. Så skrev han in en riktig real-life-konflikt i serien. Det fanns en komiker som hette Dane Cook, som var i stort sett USAs största komiker i mitten av 2000-talet.
Baktalad av branschen.
Baktalad av branschen, liksom. Tog sig fram i något slags eget universum. Han blev som en, vad ska man säga i Sverige, någon slags Hasse Brontén. Större än... Nej, men du menar, alltså en komiker som kanske... de här lite mer artistiska komikerna sa så här: haha, han har sålt ut. Medan Hasse Brontén säljer ut Globen. Och, eller, ja men du vet, fan, vad finns det för exempel? Ja men David Batra eller någon riktigt så här stor...
Ja men tyckte inte att han hade gått den riktiga vägen.
Nej, det har ju för sig de gjort. Men han är skitsamma. Ja. Men då hade det gått rykten om Dane Cook att han stal material. Bland annat då stal några skämt från Louis C.K.
Mm-hmm.
Och det hade förföljt Dane Cook. Så trots att han hade sålt ut Madison Square Garden, trots att han stod på toppen av världen, så var han irriterad över det här att han inte fick den respekt han förtjänade. Så sen då när Louis gjorde sin serie så skrev han in det här i serien att ja, Louis skrev sig då som en underdog, att han var tvungen att skaffa biljetter till Lady Gaga, till sin 10-åriga dotter. Och enda sättet han kunde få de här biljetterna var genom att då böna och be Dane Cook, den riktiga Dane Cook.
Mm.
Ja. Och så tog han sig in då bakom alla säkerhetsvakter på något stort gig som Dane Cook hade. Och så tar han sig in och så säger han, kan du hjälpa mig? Jag vet att vi har haft lite problem. Men det vore skitschysst om du
skyrra
kunde hjälpa mig. Och sen så var det med i serien. Och det här var ju såklart skriptat. Men det var ändå det fanns en jävla härlig nerv. Och det är den där nerven man vill låta. Du kan lyssna lite hur det låter då när Louis C.K. ber Dane Cook om nåd.
All you have to do is go on YouTube and tell everybody that I did not steal your material.
I never said that you stole my
you
jokes.
You never said it, but you let other people say it.
What let? I can't tell people what to say.
You're full of shit.
Dane, look.
You know what? I'm excited that you're in this room right now because I've waited 4 years to tell you this. Do you know the year 2006? 2006 was the greatest year of my entire life. I had a double platinum comedy album. First one ever to exist. I had a massive HBO special. I was on the cover of Time. That should have been like my triumph. And I enjoyed it, Louis, for maybe 2 months. 2 months before it started to suck. Because everything I read about me was about how I stole jokes from you, which I didn't.
I kind of think you did.
Dude, why would I steal 3 jokes from you when I have hours of material? Why? Why would I do that? Risk my reputation?
Because they were funny jokes.
Otroligt starkt av honom att vara med i det ändå.
Visst är det?
Ja.
Det finns så många aspekter av det där. Och,
ja. Han har ju mått skitdåligt på riktigt.
Ja.
Annars hade han inte... Annars har det inte gjort, det är inte gått att göra på det sättet.
Nej, men det här är ju liksom själva kärnan av det man vill åt, tror jag, när man leker med det här. Det finns någonting otroligt, tycker inte alla människor att sånt här är kittlande. Men jag visade det för min fru igår, hon sa så här, hur långt är det här klippet?
Nej, jag tycker det är skitbra.
Ja, jag tycker verkligen också det. Och så sista på listan nu, nummer 1.
Ja. Oh.
Tack. Tack, det är kul att du i alla fall jobbar med mig.
Ja, det är två olika.
Ja, otroligt. Ja, men säg då.
Det är författaren, ja, min favorit egentligen, Truman Capote, som satte hela sin karriär och sitt liv i sank när han lät de där, den fiktiva Capote och den verkliga Capote glida ihop. 1966 stod han på toppen av världen, han hade släppt In Cold Blood, han hade haft en stor bal i New York där han bjöd in alla de rika och berömda som han ville ha. Det var den mest återvärda biljetten i New Yorks societé då. Han kunde stå där och säga, nej, inte du! Och inte du, och så sa han åt alla att ha på svart och vitt. Han hade väldigt makt då. Han umgicks med alla de här stora svanarna som de hette. De kända rika kvinnorna i societeten i New York.
Mm.
Och han kom ju från fattig bakgrund, så han tog sig upp. Och hans dröm var hela tiden New York, umgås i societeten. Han ville vara i den världen och höra historierna och smaka vinen och känna dofterna av det där. Men det han gjorde samtidigt var att han gick hem och skrev ner historier som han kanske... fick i förtroende då från sina vänner.
Samtidigt.
Ja, för han hade fått ett bokkontrakt på en bok som han sa skulle bli som Marcel Proust.
Spaning efter en tid som flytt.
Tack, på spaning efter en tid som flytt. Så han skrev 66 ett kontrakt med Random House. Han fick ett förskott, den skulle vara klar 68. Den blev inte klar 68, han sköt på det här till slut i liksom 20 år.
Oj,
ja, men den blev liksom aldrig klar, det blev som en... För han satte så hög ribba för sig själv. Mm. Att det skulle vara som Proust och så vidare. Men det han gjorde då istället var att han släppte 3 kapitel ur den här boken. 3 reportage eller nedslag i den här societévärlden i tidningen Esquire. Och direkt när den kom så var alla hans gamla vänner, alla societévänner, de ringde varandra och sa så här: herregud, har du läst? Det var 1975, har du läst det här? För att han hade då bara lätt bytt ut namnen på de här människorna.
Mm.
Människor som hade litat på honom.
Mm.
Bland annat så gick han åt en kvinna som heter Anne Woodward och antydde i stort sett att hon hade mördat sin man. Och alla visste om det i den här överklassvärlden i New York. Så att från den dagen så stängdes porten till den värld som han hade kämpat hela livet för. Mm. Och han kunde inte förstå det. Han sa, det är bara Truman, det här är ju det jag gör. De älskar ju den här homosexuella, härliga, extravaganta författaren. Jag sitter ju alltid och skvallrar och sådär. Men det var inte riktigt lika kul när spegeln vändes emot dem. Så han stängdes ut, han började dricka mer och mer. Och han hävdade till sina vänner då att den här boken var på gång hela tiden. Jag skrivit klart alla kapitel. Men det kom aldrig någon bok. De här tre kapitlen var det enda som fanns.
Det blev ingen bok.
Var de kapitlen bra? Har du läst dem?
Ja, de släpptes sen i en bok som de publiceras ihop. Liksom. De är bra. Och hans vänner säger att det fanns de andra kapitlen också. Dagen innan han dog så gav han en nyckel till Joanne Carson som var exfru till gamla Johnny Carson, gamla late night showen. En nyckel, han sa så här: den här nyckeln kommer leda dig till de försvunna kapitlen. De kommer dyka upp när de vill dyka upp. Oj. Så folk åkte över hela världen och försökte ta sig in i olika
nyckeln till.
Ja. Och så dog han dagen därpå av alkoholrelaterade skador och så här. Och man har hittat aldrig. Så att antingen brände han upp dem, antingen så förstörde han dem, eller så fanns de aldrig.
Där ligger väl någonstans.
Han hade även förmåga att kunna, bara från huvudet, bara från sinnet, berätta någonting som lät som att det var nedskrivet. Mm. Men att det fanns inget. Så det är ganska, det jag försöker komma fram till här, Alex, är att det är bra, tror jag, att du kanske börjar separera lite grann. Att du börjar ta död på den här karaktären. För att annars, vi vill ju här på Freakshow att du ska bli en överlevare. Mm. Där har vi namnet på boken. Alex Schulman, överlevare. Eller överlevarna. Men det var nära nog.
Ja, det är snyggt. Samma
sak. Tack, jag jobbar med det här.
Ja, det gör du.
Ja.
Otroligt.
Tack.
Vilken uppvisning.
Tack. Det är någon som vill sponsra det här så får ni göra. Var har vi?
Du vill inte det. Ni vill inte.
Nej, nej, exakt. Men om...
Just det inslaget.
Ja. Jag
ska köpa
den här listan. Den här. Ja, men kul att du kom förbi, Alex. Det var 3 år sedan sist.
Ja, men jag ska komma oftare nu när jag förstår att man kan komma tillbaka.
Ja, du fattade inte det först.
Nej, alltså. Men jag tänkte att ni hade... Nej, jag trodde att det var...
Hur tänkte du liksom?
One time only. Man kommer och sen så är man kommer tillbaka.
Ah, du trodde liksom att fan... Eller du ville gärna, men att du kände...
Det är klart, har man en gång...
Jag har bränt.
Ja, men allt jag har.
Jag hade min chans. Men det hade jag inte, jag får komma tillbaka. Jag kommer jättegärna tillbaka. Jag tycker jag älskar stämningen här i det här rummet.
Ja, verkligen. Det är just rummet som jag tror att vi jobbar mycket med.
Många gäster kräver att få träffas i det här rummet återigen.
Ja.
Schyffert bland annat.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Härlig kille.
Ja, verkligen. Ha en härlig helg, Alex Schulman. Och så, men då...
Lycka till med bok. Hur många länder säger du...
Nej, 18 nu.
Nej, nu orkar jag inte höra mig.
18 länder.
Det är kanon. Ja. Det är verkligen bra.
Blir det film, tv?
Ja, det håller vi på med nu, rättigheterna. Vad är det med säga? Får jag inte berätta det? Va?
Okej. Okay. Det filmat tv också?
Det gjorde ju alltså, otroliga dealer. Mycket pengar.
Jaså?
Ja, enorma pengar. Ja. Det är mer pengar än vad man får för, du vet, åka runt på, liksom, vet du det? De Gärhallen i Norrköping och göra sin jävla stå upp.
Vadå, även med extra föreställningar?
Ja, jag tror inte det räcker ändå.
Men vad kul.
Jättekul när du kommer.
Vi ses snart.
Tack för att du kom, jäkla härlig bok det här. Du ses sen, vad är understruket? Det är otroligt mycket understruket. Men det är ju fint, det är ju rätt härligt med alltså, det är så man gjorde när man var barn. Betydelsefulla partier.
Just det.
Verkligen.
Ja, det är ett frågetecken.
Vadå, på vadå?
20 meter upp på de betonghöjda trafiklederna. En ensam bil över de 5 filerna. Mm. Är det frågetecken? Utropstecken? Jag vet inte vad det
är. Din fru som är...
Ja, jag vet inte vad det betyder.
Hon tror inte på det.
Jag ska ringa henne.
Hon tror inte att det är sant, eller?
Just det.
Det är omöjligt att det är 5 filer där. Det är 4.
Det
är
en jävla lögn.
Av allt.
Jävla närläsning.
Ja, verkligen. Ja. Tack för att du kom.
Detsamma. Tack.
Hej.